I fredags så var min kompis för att vi skulle tillsammans fira. Och på den här festen...
Är det hans tjej eller? Förlåt.
Ja, ja, ja. Och det som händer är...
Det var det sjukaste.
Jag vet. Varmt välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om censur. Går det att förbjuda åsikter, tankar, konstverk och företeelser? Eller får censuren snarare helt motsatt effekt?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna part och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Just det. Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Censur. Vilket aktuellt ämne, Björn.
Ja, precis. Men ordet är gammalt, kommer från latinet. Censere, eller kanske censere. Jag vet inte, jag har aldrig läst latin.
Nej. Kan vara censere.
Censere.
Är inne på italienska då?
Ja, det är det ju. Granska betyder det. Och om vi ska ta en strikt definition då. Offentlig myndighet eller någon annan utövar förhandsgranskning eller retroaktivt hindrar ofta litteratur, film, teater, brev eller annat som anses obscent, politiskt oacceptabelt eller hotar säkerhet, typ så. Hindra information. Det här är ju en superhet potatis.
Ja, och vill du knyta några aktuella trådar till vår samtid?
Det gör jag så gärna. Ja, men vi har ju den här debatten som kanske var som mest livaktig då för något år sedan. Eller två. Porrfilter i skolorna.
Yep.
Inte hängt med supermycket i den. Men det handlar i alla fall om någon slags filter som ska hindra barn och unga från att surfa in på olämpliga hemsidor. Olämpliga,
ja, och nu får du det där att låta... Just det här är jag ganska engagerad i, för att jag tycker att mycket av debatten, kanske framförallt från det hållet du redogjorde för nu, är så fruktansvärt ovetenskapligt genomfört. Alltså det är så här, det är stora släggor till höger och vänster om vad barn råkar ut för. Man får det låta som att barn liksom inte gör annat än ramlar över analsex med djur, och det måste på olika sätt. Ja, vi ska inte gå in på det, men i det här exemplet så var då det här porrfiltret vi pratar om en form av censur då.
Ja, just det. Ska hindra åtkomst till information. Vi har ju hela den här högaktuella debatten om gangsterrap.
Just det, och koppling till gängkriminalitet och huruvida det... Alltså, verk och person, och borde folk få... rappa om att de har mördat någon när de faktiskt har mördat någon.
Just det, och det debatterades friskt när Yasin var väl va? Fick något pris.
Peter Guldpris, och även en god intervjustund innan dess i SVT:s program Edit.
Ja, precis. Så att debatten blev väl då, skulle liksom public service lyfta de här personerna på det sättet när de är våldsförhärligande och så vidare. Och sen så hade vi mordet på Einar, och då fick den här debatten förnyad kraft. Det blev kanske ännu mer debatt, kan man säga. Och då är ju en linje som vissa debattörer har att det ska inte spelas. Den här musiken ska förbjudas. Mer eller mindre. Mr. Cool.
Barnpedofili anklagades han för att uppmuntra till.
Det var en komiker som gjorde en låt om... Ja.
Och framförallt på ett bredare plan så är det just den här generella inställningen att den här personen har gjort någonting problematiskt. Den bör inte längre få synas eller höras eller finnas på olika plattformar. Den tar vi bort.
Och det har varit ett par sådana stora debatter. R. Kelly, några år på nacken nu. Jag älskade R. Kelly.
Och jag minns att jag spelade någon av hans underbara låtar. Och så här, jag har sett dokumentären. Jag tycker han är fullkomligt från vettet. Men innan det spelade jag någon av hans underbara låtar när vi ute och spelade skivor, och kände så här: nu kommer någon jävla komma fram och fråga, varför gör du det? Och, men det svänger ju. Så bara, aha, men tycker att man ska få våldta liksom minderåriga? Men det är klart jag inte tycker. Men uppviglar jag till det när jag spelar den här låten? Eller är det bara bekymret att jag sätter in en annan Spotify-krona på hans konto genom att göra det här? Eller att spela låten, är det att säga att det är okej?
Ja, du ser.
Jag stänger av.
Men det här var en liten sammanfattning av några saker som har gjort det här till en otroligt het potatis de senaste åren och senaste veckorna. Och det här med information är också så centralt i vår tid, tänker jag. Alltså, information har alltid varit hårdvara, såklart. Men nu ligger vi ju i det man brukar tala om som informationsåldern. Där liksom pengar och makt handlar om att skaffa, lagra och styra information på olika sätt och vis. Så liksom, jäkla viktig grej. Så vi kollar på vad forskningen säger, och det finns vid det här laget flera decennier forskning på censur och hur vi påverkas av den och reagerar på den och så psykologiskt. Och vi kan ju börja med att konstatera att censur så gott som alltid gör att vi lockas mer av den här informationen. Den blir mer intressant. Vi vill ha informationen mer än tidigare.
Så det var oförvånande det ser ut i mitt ansikte?
Ja, det är inte så förvånande.
Nej, och
det, eller hur?
Alltså, har man lyssnat på våra avsnitt tidigare med allt ifrån knapphetseffekten och intermittenta förstärkningar, ibland får man, ibland får man inte, så vet vi ju i det här laget att vi människor blir supersugna på det vi inte kan få.
Ja, och dessutom så visade det sig, det var bara kul att se en studie på det tyckte jag, för att när man läste det så känner man det klart det är så, att ju mer riktad censur, det vill säga ju mindre grupp som inte får tillgång, desto hetare kommer vi åtrå det här.
Ah.
Eller hur?
Så, alla i klassen så här får det här, men inte Lina och Björn.
Ah, precis.
Ro hit!
Hit med det.
Ja.
Men om hela klassen censureras, då kanske man kan stå ut med det lite bättre i alla fall.
Ah.
Men om det bara skulle vara du och jag som inte får
nej,
tillgång
till det. Nej, jag blir provocerad bara jag tänker på det.
Man blir tokig.
Ja.
Har du hört talas om Streisand-effekten?
Ja, men jag kan inte komma ihåg vad det var.
Du vet vem Barbara Streisand är?
Om jag vet.
Ska du berätta för...
Men vill du att jag sjunger?
Ja, det kan jag göra. With you eternally mine, in love there is no measure of time. Den har ni hört säkert, många av er.
Woman in love.
Just det, så att det här är ju en meriterad sångerska. En enorm världsartist. Och den här Streisand-effekten, den refererar till en särskild händelse som var att hon försökte stoppa en bild på hennes hus från att nå spridning på internet. Alltså det var någon sajt som skulle illustrera erosion vid den kaliforniska kustlinjen.
Mm.
Och hade, vad var det, 12 000 bilder ute som dokumenterade erosion. Alltså när så här lösa jordlager störtade ner i havet.
Mm.
Och på en av de bilderna råkade hennes jättekåk i Malibu, eller vad det kan vara, komma med.
Mm.
Och det tyckte hon inte var okej, så hon anlitade sina minioner av advokater som skulle på något vis trolla bort det här från internet, med följden att det här uppmärksammas i media och då blev alla jättenyfikna.
Men alltså, brinner för att få se hennes husfasad eroderas, det är verkligen.
Visst.
Var är bilden?
Så att dagen efter att hennes försök eller hennes stämning eller vad det nu handlade om blev känd, så var en 500 000 klicks på den här bilden då. Och det här var 2003 var det. Så
att, ja, generellt kan man säga att vid det här laget har vi lärt oss att det här med att ta bort saker från internet, Jan Helin, det är inte så lätt.
Nej, men precis. Att när det kommer ut att man försöker dölja, tysta ner, få bort, det är då saker och ting blir riktigt intressanta. Jag tror att Prince, artisten, salig i åminnelse, han har ju också under hela sin karriär så var han väldigt mycket, han skulle ha sån otrolig kontroll på allt material och hade också en sån här hord av advokater som bara skulle plocka ner varenda bild och sådär.
Mm.
Vem vet, kanske var en marketing strategy.
Ja, vill du få något spritt? Ja. Försök få ner det.
Exakt.
Så precis som någon av Kardashians systrarna som hade en... Då hennes mormi la upp en så här gulliga du på stranden bild på en av Kardashians systrarna som hon kämpade på att få ner den eftersom den inte var lika tjusigt bearbetad som många av hennes andra bilder är. Och den bilden blir såklart en av de få bilderna jag har sett på den familjen.
Just det, och det är det som är Streisand-effekten.
Mm.
När försök att liksom kontrollera innehåll får motsatt effekt då, väcker ett intresse och sug efter den här bilden eller vad det kan handla om. Ett annat sånt exempel som jag kan ta upp, det var när scientologerna försökte stoppa en intern reklamfilm med Tom Cruise. Vilket gjorde
för det var inget bra eller vad?
Jag vet inte, han kanske inte ville. Jag gissar att kanske Tom hade bett, han ville väl inte att
jag gör den här reklamfilmen, men den får bara vara för scientologer. Den får inte lämna Guds lilla hus.
Ja, men kanske så. Något sånt, ja. Och sen så gjorde den det och de försökte stoppa den och intresset blev skyrocketed, så att säga. I do what I can. And I do it the way I do everything. There's nothing part of the way for me. It's just... Allt det här på något sätt känns ju ganska... Ja, men så här fattar man väl att det funkar.
Ja, ja.
Och ibland kan man ju se också i så här... Jag tänker i så här nutida krishantering. Ibland stöter man ju på det här. Alltså även idag.
Ja.
Att någon försöker så här... Hörrni, läs inte min gamla bloggpost. Eller så.
Ja, alltså, ja.
Och man tänker, nu tänker du fel. Du tänker inte bra just nu.
Nej.
Det där är inte rätt väg framåt. Mission impossible. Så att, jag menar, det händer fortfarande att man stöter på folk som... agera på det sättet. Men det känns ju som lite allmän kunskap och visdom nu att så här funkar det. Streisand-effekten är ett faktum. Det har man koll på. Sådär. Mer kittlande är kanske forskningsfyndet då att vi också tror på informationen mer än tidigare, även om man inte har tagit del av den. Så att vi sa att man förstår intuitivt att information som censureras blir mer kittlande och lockande. Det
fattar man.
Men forskning visar också att vi tror på informationen mer när den censureras.
Den här ärliga, komplett sanningsenliga bilden av Barbra Streisands hus vill jag se. För det, alla andra bilder känns liksom lite fake, men den här vet jag kommer kunna lita på.
Kanske så. Eller som i det här exemplet från en studie då. Studenter vid North Carolina University fick veta att man skulle förbjuda ett tal mot gemensamma sovsalar på campus. Alltså det var någon typ elevrådsordförande eller vad det heter på ett universitet, heter det kanske inte så. Men någon sån figur som skulle hålla ett brandtal mot gemensamma sovsalar på campus. Vad kan man tänka sig med vilka argument? Kanske att man behöver privatliv för att kunna koppla av, eller jag vet inte, men skulle i alla fall hålla ett sånt tal. Talet förbjöds
och opinionen mot gemensamma sovsalar sköt i höjd.
Precis, man blev mer positivt inställd till talets argument trots att man inte fick höra talet när man gjorde en sån före efter.
Wow, vad intressant.
Koll. Och när man hör om det så tänker man att det här borde göras till strategi av folk som vill vinna anhängare för sina argument. Till exempel perifera politiska grupperingar, där strategin blir att först censureras och sen publiceras någonstans.
Åh, låt mig tänka, har detta hänt någon gång?
Precis. Mm. När man läser om det här eller ser en sån här studie så kommer man genast att tänka på folk som använder det här lite systematiskt.
Ja.
Säg någon du kommer att tänka på.
Nej, det är politiska läger där man tycker att den här människan borde absolut inte få demonstrera på den här platsen och berätta om det den vill berätta om.
Själv censurerar du nu? Ja. Genom att prata i sådana här generella
termer?
Ja,
men det är för att jag vill att den här podden ska vara politiskt ofärgad.
Ja.
Men till exempel sverigedemokrater som säger att vi fick inte hålla vårt viktiga tal om det här på den här platsen. Mm. De förbjöd oss.
Ja.
Folk bara, fy fan vilka sanna saker ni skulle säga då.
Det blir nog lite mer så, ja.
Böcker som inte får ge ut. Mm. Herregud vad det kan låta som att de har så otroligt viktig, relevant information som någon vill stoppa.
Ja.
När i själva verket kanske handlar om att säga, nej, men den här informationen som boken har är inte verifierad, eller det är inte vettiga saker som sägs.
Men jag märker att man har en sån här liten, liten impuls själv.
Ja.
Varför är det så viktigt för er att dölja det här?
Ja,
eller er, liksom, låter jag som en konspirationsteoretiker. Mm. Men en liten del av en reagerar på det viset. Kan jag känna.
Ja.
Jag tänker till exempel på den här Richard Spencer. Ringer det någon klocka?
Nej.
Han var en amerikansk, och är nynazist, kanske den mest profilerade. Mm. Ung, slick, han ser ut som någon slags affärsman på något vis. Som, han var mycket i media under Trump-eran.
Mm.
Och han hade såna här college campus-turnéer.
Som bara blev inställda.
Där vartenda gig blev inställt, mer eller mindre. Han bara skickade ut sin turnéplan, hovade in de här protesterna och sådär, och sen så gjorde politik av det. Och det var väl någon gång också som han, eller då och då så kom han också ut på campus, och så blev det såna här våldsamma sammandrabbningar mellan motdemonstranter och hans anhängare, och så fick han göra politiska poänger på det, så att säga. Så att ett exempel på en person som använde sig av den här strategin lite systematiskt då.
Och därför så måste man ställa sig frågan, varför är det så svårt för de här människorna att få jobb? Jo, det är för att de
Jimmy Åkessons uttalande här i inledningen var grovt generaliserande, och SVT tar avstånd ifrån det.
Om någon blir tystad så är vår impuls att säga, men jag vill lyssna extra mycket på den. För det den blir tystad för kanske är extra viktigt. Och det är ju en bra impuls. För att i väldigt många samhällen är det precis så.
Mm.
Eller? Med några kanske. Eller vad
ja,
för,
alltså, i diktaturer.
I delar av världen så är det ju så
att
vi måste låta personer komma till tal som har det här viktiga att säga, som inte passar sig.
Ja.
Så det är ju något bra i oss att vi känner så.
Mm.
Men vilken sprängkraft denna mekanism har om man använder den.
Ja. Och det ska jag också säga att den här censurforskningen är ganska entydig.
Mm.
Alltså det är inte så här, den studien säger det och den här studien säger det, utan
så här är det.
Ja, men typ så här är det. All forskning visar ungefär samma sak.
Oj, vad spännande.
Precis.
För det är inte alltid det så i den här podden, utan det kan vara lite motstridigheter och lite otydligt och
Precis. Ja, men vad har vi mer än politisk censur då? Ja, men vi har varit inne på det lite grann. Sexuellt innehåll, het potatis, även i vårt land då. Och jag kan referera en klassisk studie där man lät studenter se reklam för en roman där det dels stod en bok enbart för vuxna, för de som är 21 år eller äldre på omslaget. Och sen så ett bokomslag utan någon som helst restriktionstext. Vilken bok tror du uppfattades som mest intressant?
Förbjudis.
Förbjudis, ja. 100%. Och där var det så då att folk var inte bara mer lockade att läsa, utan de var också mer övertygade om att de skulle tycka bättre om innehållet. Och då kanske man kan invända att det är en massa så här kåta college-studenter som...
vill ha lite XXX-upplevelse.
Ja. Men faktum är att man inom utvecklingspsykologi så kan man se den här typen av, så att säga, trotsreaktioner, eller vad man ska kalla det, ganska tidigt. Alltså redan hos lite äldre barn och i så här tidiga tonår. Och, ja, i och för sig är det väl kanske då det börjar hända. Men alltså att man börjar opponera sig mer mot vuxenkontroll i största allmänhet. Så att poängen här är att det är inte bara kåta college-studenter som skulle reagera på det här sättet. Då,
utan, om man skulle säga så här, Björn, du ska ut och plocka svamp, så gå in på bibblan innan för att hitta en bra svampbok. Och så ligger det en svampbok där som säger enbart för svampkonnässörer.
Ja.
Inte för du vanliga helgplockare.
Nej.
Skulle det få samma effekt då?
Bra fråga. Är det censur? Eller är det, handlar det mer om...
Jag liksom, tänker att det ändå borde finnas någon form av trotsreflex där.
Jo, det kanske det gör på ett sätt, ja.
Och då är det bättre illustrerat med en bok som är bakom lås och bom inne på bibblan. Ja. På hyllan, men den här är redan paxad.
Ja, just det.
Den måste jag
det ha. Tror jag. För att i det här exemplet med svampkonnässörer, då tror jag att det handlar mycket om identitet och grupptillhörighet.
Ja, men du tänker så här, en svampbok är bakom lås och bom. De så här, nej men den där, den lånar vi inte ut längre.
Nej.
Den får du inte låna, för den är tillbakakallad av förlaget. Why is that? Ge den till mig. Ja.
Exakt.
Vad är det för svampsanningar som ryms där inne?
Vet ni vad som är hetare än en masugn?
Nej.
Ett riktigt bra barnknull. Vet ni vad som är skönt när man är bakfull?
Nej, det vet jag inte.
Ett riktigt bra barnknull. Vet ni vad som är mer givande än en pratstund?
Nej, vad skulle det kunna vara?
Ett riktigt bra barnknull.
Och sen så har vi ett annat slags censur av information som redan är känd. Det vill säga att tillgång finns, men den är inte godkänd inom citationstecken. Har du kanske sett i amerikanska rättegångsfilmer när domaren säger att juryn ska bortse från viss bevisning?
Ja, och så har jag alltid undrat, men det, eller så här, det går ju inte.
Nej.
Så det där argumentet eller det här vittnesmålet, det är verkligen, man bara, fast det går ju inte. Nej. Nu har ju den här kvinnan suttit och gråtit i vittnesbåset. Det går inte bara
bortse från,
från det för att hon visat sig vara kusin med någon. För att jag blev ju påverkad.
Ja, men visst. Och precis så verkar det vara. Och här är vi ett exempel på en studie. Det var riktiga tjänstgörande jurymedlemmar som satt i faktiska jurys. Som man sen plockade ut och satte i experimentjurys. Och sen fick 30 sådana juryer. De fick lyssna på ett fall där en kvinna blev påkörd av en man som körde vårdslöst. Och sen så skulle de bestämma ett bötesbelopp som han skulle, eller först fälla honom och sen så fastställa en dom då, ett bötesbelopp. Och i första delen av studien så visade det sig att när föraren sa att han hade en ansvarsförsäkring, att han var försäkrad så att säga, då ökade det utdömda bötesbeloppet från i snitt $33,000 till $37,000, alltså plus $35,000 kronor. Så att inga konstigheter där, att när försäkringsbolaget betalar, då var juryn mer frikostig med bötesbelopp. Då tar vi lite. Men det intressanta var det här, att när domaren sa att den här infon inte var godtagbar, det vill säga att han har en ansvarsförsäkring med liksom disregard from that information.
Ja, men det går ju inte.
Nej, vet du vad som hände då? Då blev det liksom en liten trotsreaktion, att då ökade ersättningen med $13,000 istället för $4,000.
Nej, vad spännande!
Då tog man i mer.
Nej, inte bara att man fortfarande tog i, utan man tog i mer.
Man tog i mer, ja, ganska mycket mer också.
Nej, men
här kan man ju kvantifiera det, mer än 3 gånger så mycket så att säga, tog man i.
Gud, jag vill hem och bara sätta mig och tänka ut situationer där det här uppstår och försöka komma på hur jag ska se till att inte missgynnas av det.
Ja, men en grej som jag faktiskt kommer att tänka på här, det är det här begreppet åsiktskorridor som har varit så omdebatterat på senare år.
och faktiskt använt av alla i utanför, under, på, eller så här, alla påstår sig vara utanför åsiktskorridoren.
Aha. Kan du ge ett exempel på vad
här får man minsann inte kritisera feminister. I den här åsiktskorridoren så måste vi alla vara klimatvänner och antirasister. Aldrig får man säga sanningen. Det är ett begrepp som handlar om att i den här världen så får man minsann bara tycka precis rätt saker som ryms i den här smala, trånga åsiktskorridoren.
Just det, och det är det som brukar sammanfattas med det här begreppet. Men det får man väl inte säga i det här jävla landet. Och jag tänker mig att i den mån såna här åsiktskorridorer finns så kan ju de funka lite så, va? Informationen är redan känd, men den är inte godkänd i debatten. Det skulle väl möjligen kunna vara jämförbart.
Ja, visst.
Och då kan man bli lite trotsig.
Just det.
Möjligen.
Just det.
Och jag kommer att tänka på det här eftersom jag typ funkar lite så här. Jag kan känna ibland att jag blir mer triggad av folk som är i min egen fåra. En så här progressiv storstadsmedelklass.
Ja.
Än av andra. För att det kan vara lite åsiktskorridorigt, tycker jag.
Jag vet precis vad du menar. När jag har liksom eldiga politiska diskussioner i väldigt trygga rum. Det är ju inte där jag sitter och pratar om att vi borde ge mer pengar till förlossningsvården. Utan tänk om jag plötsligt på andra laget där bara för att. Eller du vet så här, aha, men de kanske bara vill ha högre löner och då finns det fler samhällsbärande yrken här. Alltså, jättedåligt exempel, men du förstår vad jag menar. Att jag så här, verkligen trånga kappan av förväntans... Liksom.
Ja.
Vad förväntas jag tycka här? Jag vill inte tycka det. Jag får inte tycka något annat, så det är precis det jag tänker tycka.
Men jag kan ju störa mig på då att det här med liksom färdiga åsiktspaket.
Ja.
Om du har en åsikt i migrationsfrågan, då på något vis förväntas du tycka likadant
i kvinnofråga eller klimatfråga.
Och i klimatfrågor. Så här, måste man vara ett får, brukar jag tänka. Kan man liksom inte tänka självständigt i olika liksom policyområden på något sätt?
Det har väl återkommit i den här podden att det är väldigt viktigt att inte vara ett får.
Nej.
Alltså det är viktigt både för att man ska kunna bli tagen på allvar och för att rätt fakta ska hamna på bordet i de olika frågorna och inte bara svepigt ska bli grupptäckande ja, nej och sådär.
Nej, men exakt. Att liksom, precis.
Och att den här känslan av att liksom bidra med faktisk kunskap.
Ja.
Den blir ju mycket större om vi faktiskt förhåller oss till en sakfråga utifrån den och inte bara jag tillhör team höger eller vänster eller röd eller blå eller tjej eller kille. Alltså bör jag tycka så här. Utan att man faktiskt... processade lite.
Faktiskt, och jag menar, jag är ju också ett får på massa olika sätt som jag säkert ens märker. Men jag vet att de gångerna, alltså här om veckan så skrev jag någon lite så här politisk tweet som jag tänkte så här, den här kommer vara omöjlig att gilla för alla på högerkanten och alla på vänsterkanten för att den innehöll liksom två olika, jag tyckte till om två olika policies som gjorde att den blev omöjlig att gilla om man är antingen till höger eller till vänster. Och då känner jag mig lite nöjd med mig själv. För jag tänkte så här, nu tänker jag självständigt i alla fall.
Just det har jag ju sagt tidigare. Det var det som var lite uppfriskande med pandemidebatten. Att den inte hade samma kluster som tidigare. Alltså så här, hur där man tyckte att svenska linjen var rätt eller fel.
Mm.
Var inte lika självklart en del av färdiga åsiktspaket.
Nej, det skakade om lite. Men sen så följer folk in i fållor där också.
Absolut, men det var inte riktigt lika färdigportionerade.
Anders är redaktör på en av de många rocktidningar. Den här, den heter Rocket, den som han ger ut. Och hårdrock, ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat det amerikanska bandet Wasp. We are Satan's people. Vi är Satans folk.
Du har ju också ett ansvar som journalist. Vad är det för ideal som du vill påverka de här ungdomarna till?
I din artikel så går du in på den här fräcka showen där Black Lawless skriker I fuck like a beast.
Som betyder?
Knulla som en best.
Som ett vilddjur.
Ja, som ett vilddjur.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Vi kan prata om orsaker till det här.
Ja.
Ja, men den huvudsakliga förklaringsmodellen är kopplad till det här med liksom knapphetseffekten. Mm. Alltså information som en resurs eller vara. En commodity, som det heter i forskningslitteraturen då. Och det finns en studie här som jag tyckte illustrerar det här väldigt tydligt.
Mm.
I det här experimentet så var det så här att det var en grossist som sålde kött till inköpare på stormarknader. Oxkött om man ska vara specifik. Och då fanns det 3 olika betingelser. Det här var liksom, ska man säga, ett experiment i verkliga världen.
Mm, det är inte en fabel.
Nej, det är inte en fabel.
Och ingen, oxen nej, tog sitt, nej.
Det var riktiga kunder så att säga. Och dels testade man med en vanlig säljpresentation. Vi har marknadens bästa oxkött och så vidare. Man bara säljer det sådär på olika sätt. I betingelse 2 så hade man en vanlig säljpresentation och så lade man till att det är knapp tillgång.
Mm. Det är sista lastpallen med köttis.
Kanonkött, och det är också sista lastpallen, ja. Typ så. Och I den sista betingelsen så la man till den här knappa tillgången, sista lastpallen, eller det var kanske inte sista lastpallen, men, men att det bör bli en bristvara eller så. Mm. Och sen så la man också till att det här är en knapp info. Det jag säger till dig nu, kära kund, är inte allmän tillgänglig information, utan det här är något som vi har fått veta via exklusiva kontakter. Så att informationen är också
just
knapp.
Just det, informationen om att det är sista lastpallen,
ja,
den får bara ni veta.
Ja.
Oh. Fysiskt vill ha biff.
Det var precis det som hände, att i den här betingelse nummer två, där vanlig säljpresentation plus att det var knapp tillgång, där sålde man dubbelt så mycket som när det bara var vanligt säljtugg. Men i den här betingelsen där det var knapp tillgång och knapp info, där sålde man 6 gånger så mycket.
Nej, men herregud! Och det är samma biff på tallriken.
Ja, precis. Så att man tänker sig att det är den liksom enkla mekanismen. Ah. Den här lilla kodsträngen i våra stenåldershjärnor som säger att något som det finns lite av är mer värt. Är viktigare. Betyder mer. Och det gäller även information då. Att när den blir svåråtkomlig så måste det vara mer värt, viktigare. Då måste man få reda på det. Man måste komma åt det. Så att ett slags knapphetseffekt med informationsfokus, så att säga.
Gud, det här är omtumlande information. Även om jag inledde med att säga att till det var oförvånad jag är, så har jag ändå flera gånger genom det avsnittet suttit så här, va? Men om vi skulle... med risk för att låta som att vi vill ha ett samhälle där samhällsmedborgare, dagisbarn, behöver styras av dagisfröknar, så vill jag ändå säga så här. Med den informationen vi nu har, hittills i det här avsnittet, och vi har en debatt om, säg, vi bör censurera rappare som hör hemma i gängkriminalitet på en eller andra sättet. Om vi bara lutar oss mot forskningen, vad säger den då skulle ske?
Nej, men det kommer bara bli hetare än någonsin. Alltså det blir bara bli mycket mer intressant.
Så är vi dagens röknande som säger, åh gud, människorna can't handle this gängkriminalitet rap, vad ska vi göra? Ja, inte censurera den i alla fall. Nej. Om vi vill stoppa det, för då kommer dessa dagisbarn människorna att springa ihjäl sig efter den.
Så är det ju. Och jag menar, det är klart, censur som är så effektiv att den faktiskt gör det omöjligt.
På riktig utrotning av Barbara Streisands hus, ja. Bild. Ja.
Ja, men då kan det väl funka. Mm. Jag tänker...
Men där är vi väl inte 2021?
Kinesiska kommunistpartiet har ju trots allt suttit vid makten ganska länge nu. Ja. Och det känns ju väldigt stabilt.
Kanongäng.
Kanongäng. Alltså, de är ju så himla... Alltså de slår ju ner på allt och de har en sån enorm övervakningsapparat, och ja, då kan det väl funka, så att säga.
Men om man säger så här då, istället för att om vi vet att produkten, vi tar en låt. Det finns en risk att de som lyssnar på den här låten tycker att det är coolt att slå sina barn. Vi vill inte att de lyssnar på den. Jag är chef för statlig radio och vill inte att folk ska slå barn. Ska jag då spela låten? Alltså det är en lose-lose. Vad fan gör man?
Ja, alltså jag tror att man kanske inte ska skicka ut ett pressmeddelande om att nu censurerar vi den här
man
låten.
Man bara let it glide.
Ja, det lär väl rimligen vara det bästa då.
Ja.
Att på något sätt ha någon slags intern policy eller så. Det är risk att den läcker förstås.
Ja.
Ja, men det är knepigt. Det är inte lätt. Och det märker man ju. Man märker den vånda som de har. Alla de här SR-cheferna som ska ut och prata om det här. För att det finns inte direkt några lätta svar. Och bara för att komplicera det ytterligare så tänkte jag så här... Jag menar, nu har vi ju framställt censur som något som inte funkar speciellt bra ofta. Men det finns ju en del censur som man kan verkligen argumentera för på ett bra sätt.
Berätta.
Jo, till exempel hets mot folkgrupp.
Ja.
Där kan man ju argumentera för att hate speech, som det heter på engelska, att det är anti-speech. För att alltså, det är anti...
Det är ett tystande i sig.
Det är anti yttrandefrihet, eftersom det är tystande i sig. Det handlar om att tysta marginaliserade grupper, kan man säga.
Just det.
Alltså, det är ett ganska starkt argument, kan jag tycka.
För det blir ju plötsligt en gråskala att så här, ja, nej, du får inte ställa dig och skrika det där på torg, men får jag skrika det här då? Får jag skrika det här då? Får jag skrika det här? Alltså det är liksom bara...
Ja, och var drar man gränserna?
Ja, exakt. När är det hets mot folkgrupp och när är det bara jävligt oskönt? Och när är det något som det där kan du få ta?
Mm.
Och vilken folkgrupp får man hetsa emot och inte?
Och hur?
Och när blev det satir? Och när blev det...
Visst.
Så. Och är det min avsikt som avgör, eller är det hur du känner? Du som kände dig hetsad mot?
Ja. Okej, det är Yasin Byn, a.k.a. Money Mitch. Jag kan ge dig allt från LV till Armani, bitch. Jag har huvudet i spelet. Jag stashar varje sedel. Jag följer inga regler. Vi släpper bara mord. Vi borde bli torr... Konst. Alltså det här är en sån här pet peeve. Konst ska ju inte vara uppbygglig.
Nej.
Konst, alltså
Konst ska inte göra oss till bättre, duktigare, godare människor.
Nej.
Eventuellt att det kan ge oss nya synsätt som sen får oss att kanske tycka att saker och ting är annorlunda.
Ja,
och, men i sig ska den bara vara.
Precis, den ska liksom väcka något, tänker jag. Och det finns en väldigt begåvad twittrare och kulturjournalist. Han är Marcus Bornlid Lesör som skrev en otroligt rolig tråd om det här. Jag ska bara ge några exempel ur den tråden.
Alldeles för sällan läser vi högt ur...
Från Twitter. Nej, men han skrev så här. För varje like... en tråd från 2018 som poppade upp häromdagen igen, så att den passade så bra med dagens ämne. För varje like nämner jag en roman som hade mått bra av lite efterhandsredigering i syfte att göra karaktärerna moraliskt uppbyggliga. Och så är det liksom en hög olika förslag då. Till exempel Schunnessons tripprapporter, en bok om en kvinna som åker till Thailand och tänker på livet. Det kan hon lika väl göra i Varberg, dit hon färdas med tåg, ett miljövänligt fortskaffningsmedel. Dessutom finns där flera fina museer och hotell som förtjänar ett omnämnande.
Hon kan väl äta Läkerol istället för att ta de här drogerna som hon har i boken.
Lena Anderssons egenmäktigt förfarande. Kulturskribent lockas att överge en stabil pojkvän till förmån för en konstnär som håller mer än han lovar. Konstnären borde från början ha varit tydlig med sina känslor. På så vis hade relationsmissförstånden förbyggts till allas glädje.
Trevlig er bok det hade varit också.
Precis. Ja, men det bara illustrerar hur korkat tycker jag mycket av den debatt som förs om konst är.
Ja. Ja, men tänk om vi till exempel Artemisia Gentileschi, italiensk konstnär under barocken, har gjort en fantastisk målning som heter Judit dödar Holofernes. Där två kvinnor skär huvudet av en man.
Ja.
Och tänk om man bara, nej fy!
Osympatiskt.
Vad osympatiskt. Mycket trevligare om de serverar honom en vindruva.
Verkligen.
Ett av de starkaste konstverken vi har.
Sammanfattningsvis då, censur väcker en känsla av knapphet och att informationen är mycket värd.
Mm.
Den väcker också en känsla av trots, och de mekanismerna gör att det här som ska censureras ofta får mer spridning än vad det hade fått annars.
Damer utan kläder ska man inte titta på, fy skäms på sig medborgare som tittar ändå. Det är onaturligt att se en kvinna bar. Det kan man bli förstörd av, den saken är klar. Hon skulle haft på sig något lätt och dansat klassisk rysk ballett, och hade det varit konst och befrämjat vår kultur. Det är väl ingen konst, censur, censur.
Vi ska prata om självcensur. Och det är väl lite den här liksom, åsiktskorridor-grejen också då, att när man själv sätter upp gränser för vad man får och inte får säga. Jag såg någon undersökning från 2018, svensk, där 27% av de svenska internetanvändarna sa att de under det senaste året undvikit att uttrycka sin politiska åsikt på internet för att undvika hård kritik, hat eller hot.
Jag hade velat se en liten kurva på det jämfört med hur såg det där ut 10 år tidigare. Personlig reflektion, för 10 år sedan tyckte jag till och med ganska mycket och tog strid för saker och tänkte högt. Det gör jag i stort sett aldrig längre. Alltså jag har så mycket tankar och så mycket, jag är så upprörd över så många saker, men det är så här, ja, men bara för att nämna förlossningsvården.
Ja.
Att de behöver mer resurser, att det är åt pris. Det tog mig liksom 5 dagar innan jag till slut bara, okej, nu delar jag en bild och skriver något. Och så här, det är självklart, vem tycker inte att vi ska ha en fungerande förlossningsvård och att det är besvärligt att en massa barnmorskor i Stockholm, väldigt, väldigt många nu, det är jättemånga barnmorskor har sagt upp sig. Det är okontroversiellt.
Mm.
Men att jag bara, nej, jag vill inte. Så det är inte ens att sticka ut hakan grej.
Nej.
Och ändå så bara... jag avvaktar lite. Jag har inte alla sidors argument. Jag har inte full koll på precis alla avsändares övriga engagemang. Alltså förstår du, att det har blivit så jävla stort och rörigt.
Mm.
Det är någon form av självcensur.
Visst.
Eller flera personer som jag i den här podden hade velat ta upp som exempel på just deplatforming-idioter som hojtar om att deplatforming till höger och vänster. Som jag bara, jag kommer inte säga deras namn. För det vore ju hemskt. Och sen så är det kanske också att jag inte vill vara en deplatformer.
Nej, jag tänker mig att det kan finnas många olika skäl.
Ja.
Det är också en tidsfråga. Det blir lätt att man hamnar i debatter då.
Ja, exakt. Palla.
Palla. Och sen så är det väl någon gång kanske man har varit med om att det har blivit lite olustigt. Jag vet att du har någon sån erfarenhet.
Mm.
Du tyckte något i en intervju och sen så
ja,
blev du lite ansatt på internet. Men just nu har jag en period när jag tycker att det är kul att inte vara ett får. Alltså att gå ut och tycka lite saker som kanske inte väntas av mig och sådär. Och jag vet inte, jag har lite mer tid kanske. Alltså, igår så jag tog till tåg hela dagen, tyckte det var kul att bara liksom debattera lite. Skicka ut några små tweets. Men det är klart att jag tror att alla känner igen sig i det här, nästan. Eller ja, en av tre, att man har självcensurerat.
Ja, men tror jag att många känner igen sig att man har gjort det? För att om jag ska säga en kurva, så för x antal år sedan, inte censur. Med tiden mer och mer censur av sig själv. För att herregud, folk blir så jävla förbannade, blir så jobbiga diskussioner. Orkar inte sitta där och svara på den här galna fasterns tankar. Alltså, det blir bökigt. Och sen eventuellt då nu, där man ser en kurva där man bara, men vänta, jag kan inte bara sitta liksom och bli mallad som tillhörandes en åsiktsgrupp.
Nej.
Nu är jag sugen på att slåss lite för ett samhälle där man får spreta lite.
Ja.
Så nu tänker jag tycka till, men jag tänker tycka till spretigt.
Yttrandefriheten är ju viktigast av allt. Alltså de mest avskyvärda värderingarna ska man ha rätt att yttra i det här landet. Det är det som är skillnaden på totalitära idéer och en demokrati.
Jag skulle faktiskt vilja bara ta upp det här ur en aspekt till.
Ja.
Och det är det här med självcensur, men inte när det handlar om politiska åsikter på Facebook, utan snarare alltså när man själv censurerar sånt som kanske känns skamfyllt eller alltså du vet, ens familjehistoria om det har varit något jobbigt eller något misslyckande eller du vet vad jag menar för grejer.
Precis,
när man går och liksom håller det hemligt. Jag tänker mig att man kan dra någon slags linje däremellan, för att den informationen är ju också så att säga, den blir knapp. Alltså när den blir hemlig, när man undanhåller den, så den får liksom mer laddning. På samma sätt som den här liksom censurerade informationen får ett större värde, så får den här undanstuvade, kanske skamfyllda prylen, eller vad det är, den får liksom en större laddning. Och ibland när man tar upp det där liksom ur källaren och ut i ljuset, så kan det bara liksom puff. Då blir det inte så farligt längre.
Nej, just det.
Alltså att det där är en sån grej som jag typ håller på att labba lite grann med personligen nu. Och att vara ganska upp med olika saker och sådär.
Just det.
Och bara se hur det påverkar mig. Jag tycker mestadels positivt faktiskt.
Just det, jag har en vän som jag inte vet vad hen jobbar med. Jag har varit kompisar i, det är 20 år typ.
Mm.
Och den är så lurig på att såhär, höja det i dunk. Alltså lite såhär, nu ska jag till jobbet. Alltså lite mumligt vad det är.
Mm.
Vilket ju gör det till, liksom, i mitt huvud så bara, den säljer porrbitcoins till fattiga föräldralösa hundbarn
i Bangladesh.
När i själva verket kanske bara som jag är telefonförsäljare, och det tycker jag är skämmigt. Så
blir det väldigt intressant eller blir det ganska irriterande eller både och?
Mest intressant, lite irriterande. Men det är ju bra, då vet den vännen det. Den kan ju bara säga rakt ut vad den jobbar med, så slipper jag och alla dens andra vänner undra.
Nej, men det är ju kul att du tar upp det där. Så jag tänker, jag känner ju igen den sorten. Alltså en person som liksom mystifierar och håller hemligt. Det vill säga censurerar information i sitt eget liv. Säkert väl medveten om att det ökar värdet av den här censurerade informationen. Att det blir väldigt spännande och intressant, så att säga. Det är ett jättebra exempel på allt det vi har pratat om idag.
Ja,
på något sätt. Men det kan, tror jag, löna sig att vara ganska öppen. Och det, jag bara tänker på det här med, du vet, alkoholism och medberoende till exempel. Om man har sån historia. Det är ju en ganska vanlig erfarenhet att en dag som folk bara var lite öppna med det, så det här liksom monstret, det här otroligt skamfyllda, när det liksom kommer ut i dagsljuset så bara puff. Nej, men jag hade ingen skuld i det där.
Nej,
eller
det.
Liksom, jag behöver inte känna någon skam över det där. Alltså, det blir så tydligt när man tar ut i dagsljuset. Jag känner att det har någon slags bäring på det här.
Verkligen, precis. Det är verkligen min erfarenhet. Det som är komplicerat med censur är att det är, liksom, det är typ så här, det är både en principfråga och en definitionsfråga. Det vill säga så här, jag kan vara rasande och så här, hur kan den här politiken bara få säga en sån där sak och påstå att det är fakta när det inte är det?
Var du nöjd när Trump bannades från Twitter?
Ja, men precis. Hurra, kände en del av mig. Samtidigt som jag liksom rasar när någons bild på när de ammar ett barn blir censurerad så att man ser lite bröstvårta, eller går igång på alla cylindrar när det verkar som att någonting kopplat till kvinnohistoria blev klassat som politiskt och därmed censurerat från Facebook. Så att det är liksom inte en så här, jag är för eller emot censur.
Nej, det är ju inte så enkelt.
Nej, det är det det inte är. Det här är ju en av de lurigaste frågorna som finns och kanske något som verkligen alltid ska vara uppe för diskussion.
Ja.
Men en sak är säker, det är att om vi verkligen vill ha strikta lagar som censurerar åsikter vi tycker är fel, så kommer förr eller senare den som har makten över de lagarna att tycka att våra egna åsikter är fel.
Så är det.
Det om det för alla som sitter i debatten, som vill tysta, som vill bli av med obehagliga element eller som vill få sina budskap att bli extra intressanta. Så här dumt fungerar vi människor när det kommer till censur.
Mycket av dagens forskning har hämtats från en översikt av påverkansforskaren Robert Cialdini i hans bok Påverkan och sen några andra studier som jag har nämnt under avsnittet.
Och i det här avsnittet har vi berört flera av våra tidigare avsnitt, bland annat det om knapphetseffekten.
Nummer 21, sista chansen nu.
Det är om bandwagon-effekten när du vill följa med alla andra.
Nummer 11, 1 miljon flugor kan inte ha fel.
Och Björn, har du något mer du vill lägga till?
Ja, men vi har pratat lite grann om det här med sociala medier och att debattera där och så. Mm. Så att kanske avsnitt 5, alla är nättroll.
Tack för det, Björn Hedensjö. Tack Klara Wallin som producerar denna podd. Och tack Beppo där vi får spela in den.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.